Värvet görs i samarbete med Acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Hej och välkomna till Värvet avsnitt 20. Gäst idag är Claes Åhlund. Och man kan väl säga att han är demonproducent. Han har jobbat med Usher, Britney och Robin och så vidare. Och så är han egen artist med Teddy Bears. Jag pratade lite om intervjun om att jag snör in på låtar, och det är ju så med Claes att många av de låtar som jag har snöt in på under årens lopp är hans på ett eller annat sätt, och det är väldigt härligt att han är här på det viset, eller var här. En sån där låt som jag har snöat in på är Linda Sundblads Lose You, som Claes har skrivit med bland andra Alexander Kronlund. Och jag ringde Alexander Kronlund för att göra lite typ research inför Claes Åhlund-intervjun, och så visade det sig att de har inte bara skrivit den här låten ihop, de har också känt varandra i typ 25 år. Och det var roligt, för att jag träffade Alexander hemma hos Filip och Jenny Hammar i vintras, och ja, han förekommer helt enkelt i intervjun, det är därför jag nämner hans namn nu. Ett tag in i intervjun också så nämner Claes att han har några levande idoler kvar, och så missar jag att ställa den följdfrågan, men då har jag skärpt in mig här och gjort min hemläxa, skickade ett sms till honom och frågade om vilka han syftade på. Och här kommer den listan. Daft Punk, Robert Fripp, Kraftwerk, Ronnie James Dio, Black Sabbath, Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen, han har skrivit det på svenska, Yngwie Malmsteen, Simon & Garfunkel och Prince. Så, där hade ni den listan. Nu kör vi, varsågoda, Claes Åhlund, bandad i Värvet-studion i Vällingby. Du, vi har ju sett lite grann på era familjeträffar, eftersom jag känner din syra lite.
Mm.
Framförallt gör Malin det.
Mm.
Ni verkar vara en så jävla härlig familj, är ni det? Du har ju aldrig varit med i någon annan familj kanske.
Jag älskar min familj. Jag tycker de är för det mesta väldigt härlig.
Ja. Är du från Bagarmossen?
Mm. Uppväxt i Bagarmossen. Bodde mina första 18 år där.
Är det där dina föräldrar bor? Mm. Är det samma hus liksom?
Jag bodde i en lägenhet på Bilsvägen först. Och sen bodde vi i ett radhus.
Gör du mycket intervjuer? Eller ger du många intervjuer?
Nej, jag gör intervjuer ibland i chock, sådär pliktskyldigt, när man gör promotion, om man gjort en skiva eller någonting.
Ja.
Men annars så brukar inte jag göra intervjuer.
Men gillar du det eller?
Alltså, jag tycker om att ha samtal med folk. Och det är spännande om samtalet handlar om någonting som man bryr sig väldigt mycket om, nämligen sig själv. Däremot så brukar intervjuer vara, de brukar vara jävligt krystade. Och de är ju liksom någon sorts promotion syfte och oftast ganska opassionerat genomfört från bägge inblandade, om man träffar någon från Aftonbladet och har gjort sin sjunde intervju i rad eller någonting. Så det är inte alltid så lyckade förutsättningar.
Ja, för jag har fått för mig att du kan vara liksom sträng mot journalister.
Jaha, jag är ganska snäll.
Ja. Jag kallar mig inte gärna för journalist heller.
Nej.
Det här är ju något annat. Det här är mer en hobbyverksamhet. I vilken jag får träffa människor som jag är fascinerad av på ett eller annat sätt. Vi såg sist, då hade du varit i, kommer du ihåg det? När vi såg sist?
Nej, inte precis.
Då ska jag berätta det.
Mm.
Vi sågs på en restaurang i Venice som hette Three Doors Down. Nej, det hette den
inte. Third Street
Six
Corner.
Six.
Jo, men
Three
nu kommer
Mafia.
Jag ihåg det. Ja.
Ja. Man hade en jättegod hamburgare som åt, som hette Pretzel Burger.
Mm.
Åt du den?
Tror jag hann äta allt de hade på menyn.
Ja, okej. Okay. För ni bodde precis
där. Ja, vi var där i 3 månader.
Du, förlåt. Ofokuserat. Du kom från Söderförort och gick på Södra Latin. Visste du redan då att du ville jobba med musik? Liksom?
Ja, jag tror jag hade en sån där som... Min dotter är 5 år och hon har liksom än så länge ett helt ohämmat självförtroende, såklart, eftersom det är ingen som liksom sätter henne på plats i onödan och håller på och talar om vad hon kan och inte kan göra. Och jag hade också ett sånt länge. Och sen så var det en grej som jag tror många så här idrottsmän och musiker har varit liksom med om, som är att först är man bäst i klassen på någonting. Och sen kanske man är bäst i skolan och då börjar man tro att man verkligen har någonting. Liksom. Man ser inte att det finns 200 andra skolor bara i söderort där det finns någon som är duktig på gitarr. Liksom. Utan det känns som en stor gåva som jag besatt där. Och sen så sakta men säkert så liksom...
Vadå, var du bäst i plugget på, i söderort på gitarr? Säger
nej,
du?
Det var det. Jag menar att jag var bäst i min skola. Och okay. Det är ju liksom inte så...
Hur mäter man det?
Som, det kändes som... Två gubbar möts vid The Crossroads och spelar de så snabbt de kan. Och så räknar man hur många toner
okay.
de spelar. Den som spelar flest toner och också med känsla vinner.
Ja.
Nej, men det finns väl någon som så här, i idrott så har man ju, då vinner man matcher och har rekord. Och det, var, de, det fanns faktiskt rock SM innan Idol kom så att man kunde tävla i musik. Och vi kom långt i rock SM och det känns som att så här, fan, vi har verkligen någonting. Det här är något jävligt mäktigt.
Och de flest, hur gammal är du då?
13.
Okej, okay, så jävla pass.
Åkte till andra fritidsgårdar och går där och spelade konserter så här, man spelar 5 låtar och vi käkade så här, vi snodde koffeintabletter och käkade svin mycket koffeintabletter innan giggen för det skulle kännas som att vi knarkade. Så höll vi på. Sen så sökte jag till Södra Latin och då kom man liksom till den där andra grejen som jag tror att många idrottsmän och musiker känner igen, att man helt plötsligt liksom går in, möter en vägg av folk som är otroligt mycket mer begåvade än man själv och som dessutom har ännu bättre förspänt än en själv och som kan, antingen så kan det bli en utmaning eller så kan det bli en knäck för självförtroendet. Det var spännande i för sig. Jag gillade det också.
Vilket blev det då?
Det blev en knäck för självförtroendet och en utmaning och sen så, men också skitmycket inspiration. Man lärde sig massa av och hamna bland alla de där utvalda fantastiska människorna. Och sen så jag spelade i band, hårdrocksband mycket. Och sen så kom jag till Södra Latin och där var undervisningsformen var jazz. Och jag gillade inte jazz alls, förstod inte jazz och kom liksom helt offside helt plötsligt. Men jag övade på att spela snabbt på min gitarr och gillade Yngwie Malmsteen och...
Redan då?
Precis, jag lyssnade på Yngwies sommarprataprogram och hans liv... Det var nog ungefär hur jag tänkte mig att mitt liv skulle bli när jag var 13. Nu blev det inte så.
Jag har inte lyssnat på hans...
Nej, men det som händer i hans liv är att han... Vid ett givet tillfälle bäst i världen på att spela gitarr. Och att världen upptäcker det och han reser ut i världen och hyllas som det nya underbarnet. Spelar i band, superknarkar, får pengar, köper bilar och gifter sig med en fotomodell. Och bor i Los Angeles.
Mm.
Flyttar sen till Miami. Så det var ungefär nog vad jag hade för bild av mitt liv också. Så blev nästan så lite annorlunda.
Vad är det du inte har käkat av på den listan då?
Nej, men det är så mycket på den listan. Min lista är helt annorlunda. Men det var, okay. jag hade liksom... mitt liv blev mycket mer liksom ett vuxet liv. Jag tänker mig att hans liv blev ett rockstjärneliv och rockstjärneliv och fotbollsspelarliv till exempel verkar ju vara besläktade på det sättet att de liksom inte riktigt kommer ut i vuxenvärlden fullt ut. Alltså om du kan ju leva hela livet som fotbollsspelare eller rockstjärna och ha folk som sköter om allt åt dig och liksom assistenter och så går du till din träning och åker i din Ferrari till ditt hus och liksom man behöver inte få så mycket kontakt med verkligheten.
Men du, för dig är det inte så. Du har tacklat det hela lite mer.
Nej, jag har ju liksom, jag har ju barn och dagis och lägenhet i Kärrtorp och...
Men du, fan, har du haft något riktigt jobb någon gång?
Mm. Jag har jobbat på bensinstation och jag jobbade ganska länge som studiecirkelledare och spelade musik tillsammans med förståndshandikappade runt om på olika sådana dagcenter i Stockholm. Och jag har jobbat på parkförvaltningen och lite sån här ungdomsjobb liksom. Bensinstation. Men ganska tidigt. Just det, jag har visst haft det. Jag glömde bort typ halva mitt liv. Ja, jag har haft ett riktigt jobb. Jag har varit regissör. Jag har fan spelat in reklamfilmer och musikvideos och gjort tv-program. Mm. Jag har heter det afasi när man glömmer bort halva sitt liv?
Kanske. Jag ska bara kolla så att vi hörs. Fan vad man hör sig själv bra nu.
Ja,
det här var bra. Underbart. Mm. Det är så här det ska vara.
Ja, nu ska det vara så här.
Ja. Låt. Tack.
Ja, om inte annat så kanske om inte den bästa innehållsmässigt så kanske det blir den hittills bästa hifi.
Ja, herregud ja. det här att jag vände micken, det var halva resan, men nu det här.
Mm. Det finns inga genvägar till det perfekta soundet.
Nej. Okej, förlåt. Jag frågade så här, har du haft ett riktigt jobb någon gång?
Jag har haft ett riktigt jobb en gång. Jag hade bara glömt bort det. När jag ställde frågan så hade jag glömt det. Men jag har jobbat som regissör i 10 år.
Mm. På Spadeknäckt? Nej.
Där också faktiskt. Jag började på Pettersson Åkerlund. Tillsammans med Jonas Åkerlund. Och, det är alltså Jonas Åkerlund och Johan Rengs produktionsbolag. Där jobbade jag i 10 år. Och några år även på Spadeknäckt. Som sen blev St. Paul.
Varför slutar du med det?
Därför att jag levde ett sånt där Sven Tumba-liv. Ett Sven Tumba-liv är när man är både med i bandylaget och fotbollslaget. Han var ju det. Eller han var med i fotbollslaget och hockeylaget eller någonting.
Kanske.
Jag trodde att det funkade att vara både regissör och musikproducent samtidigt. Men det är extremt tidskrävande båda två. Och barnsligt tror att man ska kunna göra båda, eftersom man måste fokusera otroligt mycket bara på att bli regissör eller på att bli producent. Och då tog jag beslutet att efter 10 års, vad jag i min inre monolog kallar för Tumba-liv, lägga regisserandet lite grann på hyllan. Av flera skäl. Ett skäl var att det kändes som att det var svårare att säga att om 10 år ska jag börja göra musik igen. Men det kändes rimligare att tänka sig att det finns en chans att jag regisserar igen om ett tag. Musiken känns mer som att man var tvungen att liksom, vad heter det? Dansa medan man är unger. När man blir gammal så blir man så tunger.
Mm.
Den anledningen. Och sen så tyckte jag att det var ganska skönt efter att ha jobbat. Båda yrkena är ju liksom att man är kreativ ledare för kollektivt skapande. Bara det att när man gör som regissör, då kan det vara liksom arbetsgrupper på 30 personer och kommittéer och liksom så otroligt mycket folk som kommer att tycka och tänka. Och när man gör musik så är det en lite mindre arbetsgrupp. Det är ju fortfarande kommittéer och liksom, nu för tiden är det ibland säkert lika mycket folk inblandat och så där. Men det kändes skönt att göra musikgrejen fullt ut.
Hur kom det sig att du halkade in på reklamfilm då?
Jag var dels ganska sent utvecklad i mitt liv med att ligga med, eller att liksom vara tillsammans med och ligga med tjejer.
Mm.
Jag kom inte igång med det förrän i gymnasiet typ.
Plus och, en, ja.
Ja, så jag hade otroligt mycket tid för mig själv och mina kompisar där vi liksom dels höll på med musik, repade extremt mycket. Jag spelade symfonirockband och repade liksom.
Var det som heter Bröd?
Ja, exakt. Precis.
Bröd. Väldigt bra namn
tycker jag. Tack. Så jag spenderade jättemycket tid med sånt. Och sen även liksom hade en sån här fyrkanals portabandspelare och höll på och gjorde liksom musik. Och sen så hade jag också, höll jag på med Super 8-kamera och gjorde så här stop motion-animationer och liksom små filmsnuttar. Och sen så sagt, men säkert så liksom fick vi skivkontrakt och det blev dags att göra musikvideos. Då blev det naturligt efter ett tag att börja liksom, men fan, göra dem själv. Det är jävligt kul att göra musikvideos till sig själv. Det är jävligt kul att göra musikvideos till låtar som man verkligen gillar med andra band. Mm. Och det är svinkul att jobba med polare och sånt där och hålla på liksom på det här grilla sättet. Och jag tror att det här är preskriberat. Jag vet inte vad preskriptionstiden för det här är, ändå milda brottet, men som ändå kanske är så symptomatiskt för hur min musikvideoproduktion blev mot slutet. Jag skulle göra en video till ett band som heter Salt. De hade en svinbra låt och vi fick liksom jävligt mycket pengar från Island i Amerika för att göra videon. Men det var liksom inte tillräckligt mycket pengar för att göra det som vi ville. Jag ville köra en bankrånscen där vi skulle köra en gaffeltruck genom ett betongglasväggelement in till ett kassavalv och då lite sådana där grejer. Och då dels så jag ringde till, man har bett alla sina polare om tjänster 20 gånger om, så till slut så går det liksom inte att säga så här: Skyrra, kan vi få låna din bil eller kan vi få vara i ditt hus? Liksom tredje, fjärde gången så börjar alla tröttna, så man har liksom dels de där öppningarna har sinat. Så då när vi ville ha tag på betongglas. Så ringde jag runt till olika företag och berättade om att vi kommer filma det här betongglaset. Otroligt liksom elegant, ljusat och så här. Och ni får tillgång till råmaterialet. Och vi kommer inte mura det här, utan vi kommer bara ställa upp dem. Så ni får tillbaks betongglaset när vi är färdiga och så där. Och så får ni tillgång till materialet. Är ni med på den uppgörelsen? Och det var flera som inte alls var intresserade och anade säkert ugglor. Men sen så fick vi kontakt med några som var med på det. Och så körde vi gaffeltruck genom det och slängde in container efteråt. Och jag hörde aldrig av mig till det där företaget igen. Så det blev liksom fler och fler brinnande broar och det känns bara som att liksom, jag tjänar inte så mycket pengar på det ens. Utan alla pengar gick åt till att hålla på med det. Då frågade jag Johan Renck, som jag kände, om jag fick börja regissera reklamfilm hos hans produktionsbolag istället.
Mm.
Och lämnade över liksom ansvar och produktion och sånt där till folk som kunde det och som var ärliga och schyssta och inte ställde till det för sig.
Mm.
Och det känns mycket tryggare och bättre.
Jag har jobbat i nästan, eller större delen av mitt vuxna liv med reklam. Och så har jag slutat med det därför att jag tyckte att det var så urholkande att alltid kompromissa så himla mycket.
Jo, men det är självklart. Men det är tråkigt som finns i att kompromissa. Det gör ju alla vuxna människor.
Mm.
Utom galna människor gör inte det. Men de lever inte så lyckliga liv heller. Men det finns ju grader i hur mycket man är med på kompromissa. Och sen premisserna, nu försöker jag undvika att rimma fast det ligger ett rim upplagt på tallriken. Premisserna för de där kompromisserna är otroligt provocerande ibland.
Mm.
När det liksom inte bygger på bästa idén eller sämsta idén eller så, utan att det blir så godtyckligt som det kan bli ibland i reklam. Så det är nog många som jobbar med det som är frustrerade över. Jag tyckte att det kanske som var mest, med lite så här perspektiv på det, minst belönande med reklam är också att det är en reklamfilm som man gör då till exempel för H&M, som är liksom kampanjfilm 5 i deras höstbombmatta. Den betyder ju bara någonting för de som gör dem, när de gör dem, och sen så mäter man hur mycket försäljning man genererar.
Mm.
Det är inte så kul att ta fram den ett år senare och titta på med sina kompisar. Och den väcker ju liksom inga så här genuina peppkänslor hos någon liksom skolflicka på väg till plugget en tisdag morgon i regnet. Liksom.
Det är väldigt sällsynt i alla fall.
Väldigt sällsynt.
Ja. Någon gång har man väl kanske sett en reklamfilm som verkligen kändes i hjärtat, som man tog med sig.
Så. Mm.
Jag kan komma på en på rak arm som jag tyckte var fin.
Berätta den.
Man ser det ett bröllop, det är en fin gammal kyrka. Det sitter fullt med folk i bänkarna, de är finklädda, det är liksom fint ljusat, och sen så ser man prästen och så ser man en präst till och så är det de som ska gifta sig.
Mm-hmm.
Sen får man se den som vigselförrättaren.
Mm.
Det är två bögpräster, vet du, som gifter sig. Det såg man inte komma.
Nej, det låter bra.
Den gjordes
fram. Runkar de sen?
Nej, inte i filmen.
Vid något tillfälle, om det var riktiga präster och de var gift sig på riktigt, så är jag säker på att de runkade någonstans.
Off cam, tänker jag. Eller,
ja. Absolut inte i filmen.
Nej, kanske i någon form av bonusmaterial. Det får man höra av sig till Oscar Bård om man vill se. Nej, den gjordes för Absolut Vodka, men de vågade aldrig köra den. Det var för...
Nej, okej. Okay. Så den kom aldrig ut?
Jo, för då gick Oscar till Björn Borg och sa: "Tja, jag har gjort den här filmen för Absolut, men de vill inte ha den. Vill ni ha den istället? Den är pröjsad och klar."
Ja, de bara bytt packshot på den sen då. Genialiskt.
Ja, flott.
Mm.
Mm.
Ja, men så kunde jag tycka kanske lite grann. Å andra sidan, det är ju svinkul och otroligt utvecklande att få liksom hoppa in i att göra liksom 10 filmproduktioner om året i 10 år. Man lär sig väldigt, eller det var säkert mer än så, men man lär sig väldigt mycket om att göra film. Så tekniskt, och man lär sig jättemycket om... Jag har lärt mig en massa saker som jag har otroligt mycket användning för när jag jobbar som musikproducent också.
Som vadå?
Jag var dålig på en grej. Det var en kulturkrock mellan musikartisten i mig och regissören i mig. Som där liksom det fulaste som finns i musik är väl liksom att kompromissa just. Kompromissa med sin konst är ju det kaffaste man kan göra. Och Jag var kanske inte jättebra på att visa för folk, eller att hålla masken helt enkelt. Jag kanske kunde framstå som liksom lite så här auktoritets... Vad heter det? När man har problem med auktoriteter. Lite så, lite trotsig och liksom framhärdade säkert vad jag tyckte var det bästa för filmen framför att det skulle vara bra stämning i produktionen och sådana grejer.
Mm. Eller för kunden kanske?
Ja, överhuvudtaget. Absolut. Men sen så tror jag också att när jag vände på det, det jag lärde mig av, för att man måste ju hålla folk på gott humör för att få ut det finns ju liksom en gråskala i det där med att kompromissa. Om du till slut, när du inte kompromissar med någon, då kan det bli så att du liksom får en grupp dels folk som blir uppgivna och tappar sin mojo och inte liksom bidrar till det kreativa på bästa sätt. Därför har jag nog lärt mig lite grann att inte ta i så jävla mycket. Att inte liksom, man behöver inte säga så här, du är dum i huvudet, utan man kan säga att det var intressant, det provar vi. Och sen så kanske man skjuter det så långt i liksom dagens planering att man inte hinner med det istället.
Mm.
Lite mer så här diplomati, lite mer... Jag lärde mig det faktiskt. Jag såg en kille som jobbade som sån här specialeffektskille. Och han är med på en filminspelning i 2 dagar för att se till att de här pingisbollarna som man har tejpat på någons gröna dräkt sitter där de ska för att man ska kunna göra specialeffekten i efterhand. Och så var det någon inspelning som jag höll på med som så här 4 på natten gick överstyr för att folk började blöda för att de skar sig på några dräkter som vi hade sytt åt dem. Och då fick den här specialeffektskillen en utskällning av en producent. Lite oklart varför och sådär. Men han tog det med sånt jämnmod. Och sen så sa han att det är mycket värdefullt för mig att få din input, och det hjälper oss att förbättra den här processen så att den kan bli ännu bättre nästa gång vi gör den tillsammans. Sådana där grejer hörde honom säga. Och sen när producenten liksom lite så här förvirrad gick därifrån, så vände han sig om och så sa han, "These are not the droids you're looking for," som är då den här Jedi Mind Trick-referensen. Och då tyckte jag att det där var ju jävligt snyggt gjort. Vad bra, så där ska jag försöka göra i framtiden mer. Så jag försöker vara lite liksom mildare och bli bättre på att kompromissa med folk och inte vara så här konfrontationssökande hela tiden och inte kalla folk för dumhuvuden hela tiden.
Nej.
Det kan jag rekommendera många att prova
och inte göra.
Ja, men försök minimera mängden med människor som du slentrianmässigt förelämpar omkring dig. Mm. Så blir livet lättare.
Jag tror ju kanske att så här, bröderna Ålund har ju liksom, jag har ju uppfattat som dryga i många år kanske.
Ja, vad fan, det där är väl kanske ett helt eget kapitel tycker jag. Ja. Att vara bröderna Ålund, har jag hur det då är för vår bror Johannes Ålund som är bröderna Ålunds brorsa.
Mm.
Vi är ju bröderna Ålunds syrra. Vi är ju två individer som är på olika sätt. Men sen så vi var ju 20 år gamla och spelade i ett punkband. Så att ja, vi var extremt trygga. Och det är ju en person liksom.
Men det var ingenting så, jag har skrivit ner eller så. Det var bara.
Nej, men jag tror jag är rätt, men sen så jag tycker dryg är ju liksom inget bra. Det är inget bra redskap att vara dryg. Det kan funka för rockband just. Det är ju 2 grejer med det. Det jag tror det kan vara användbart kanske att rykte om det som dryg. För då är det ju liksom som att du var inte alls dryg. Du behöver inte ens vara supervänlig, utan du kan bara inte vara dryg, så är du redan på plus.
Mm.
På det sättet. Så att om du på något sätt kan få ett rykte om det att vara dryg, så kanske du kan använda det för det. Men sen är det också det där att vara dryg är ju liksom anledningen att jag var bra på att vara dryg var ju för att jag var en ung vuxen som alldeles nyss hade varit tonåring. Det är ju väldigt effektfullt och liksom funkar bra i en tonåringsmiljö att vara så här dryg.
Mm.
Det är ett skitbra sätt att liksom ta sig ur konflikter och sådär. Och man bråkar liksom mycket mer. Och man bråkar mycket mer utan ansvar för att man efter bråket ska kunna typ funka ihop efteråt och sånt där. Så då funkar det liksom. På en fritidsgård funkar det att vara dryg.
Mm.
Och unga människor tycker också att dryga människor är häftiga på ett annat sätt än vad vuxna människor tycker. Jag kan ha liksom en, som en så här kadens, en ton i mitt språk fortfarande som är dryg. Eller som är bara någon rest av det där dryga. Liksom. Alltså jag har pratat på det sättet säkert i så många år. Så att det finns en liten doft av det kvar ibland när jag inte tänker mig för. Jag kan säkert ha rester av mimik och grejer som är liksom, bara har satt sig i mitt rörelsespråk och min ton.
Mm.
Om jag liksom är lite närvarande och pigg och alert så brukar jag försöka att undvika sånt.
Det är trevligt. Nu är ju det här en intervju med dig och absolut inte med bröderna Åhlund. Men däremot så kan jag kan ju känna, jag blir ju mycket lugnare om jag då har varit på Anna Åhlunds dop eller någonting sånt där. Om du och jag hamnar i köket så här, ska ta tårta samtidigt, det tycker jag inte är så farligt. Men Jocke Åhlund däremot är livrädd för.
Berätta varför.
Alltså inte som att han skulle dra kniv eller så, men där känner jag mig lätt dum. Ja.
Mm.
Du har ju tänkt på det här mycket mer än jag eftersom du har varit en Åhlund i 40 år. Men det verkar ju nästan så att ni ju yngre syskonen är, desto mildare är de. Men det finns ju en teori om syskon, att man tar den plats som är ledig liksom. Om det är en som är jävligt störig och tjatig, så blir den nästa syskon lugn och tillbakadragen och så.
Det stämmer säkert till en viss del. Sen så tror jag också att man liksom, när jag tittar på mig och min familj och försöker tänka någonting vettigt om varför folk är som de är, då tror jag också att det finns väldigt mycket utanför själva familjen att hitta. Jag tror att till exempel de som min brorsa växte upp omkring, det gänget, de hade ju extremt kan jag inte säga, men de hade mobbingjargong. De var liksom rappa. Det var mindre att de liksom slog varandra och mer att de sa något roligt om att någons farsa var alkis inför de andra. Eller de var just så där som det sen blev häftigt att vara på 90-talet. Ironisk och elak utan någon riktigt, liksom riktiga poänger så där. Men det där beteendet som gör att folk omkring blir lite otrygga och väljer att liksom bli undergivna. Vi levde ju liksom inte på prärien, våran familj. Nej. Och präglade bara varandra, utan det är liksom en massa folk omkring oss som också präglar.
Om jag får uppehålla mig i en fråga till om att vara familjen Åhlund, så är det ju, det är väldigt fascinerande, för jag tycker att ni är, utan att känna någon av er särskilt mycket, så känns det som att ni alla är briljanta på något jävla vänster. Jag vet att farsan är arkitekt, eller hur?
Mm, han är arkitekt.
Vad gör din mamma?
Alltså hon har jobbat med förståndshandikappade hela livet, eller hela, ja, men i stor del av sitt yrkesverksamma liv. Och nu håller hon på och forskar kring vad det innebär att vara förståndshandikappad och förälder.
Okej. Okay. Det är någonting speciellt med er. Ni är så jävla bra på det. Vad ni än företar er, verkar det som.
Ja, kanske.
Ja.
Eller tack, det var vänligt sagt.
Ja.
Men sista grejen som om, ja, det är ju bra tema, dryg. Det jag har bara märkt att det är liksom, när man sen börjar dels att umgås med folk på riktigt på ett annat sätt än vad man gör när man liksom umgås på krogen, kan till exempel funka att vara så här raljant och dryg eller någonting. På fritidsgården funkar det bra. Det funkar sämre när man ska komma lite närmare någon. Det funkar dåligt när man ska jobba tillsammans och vara kreativ. För det gör ju att det liksom sätter folk på plats hela tiden. Och folk som liksom sätts på plats tappar ju just sin mode, ja, och blir inte så kreativa och liksom släpper inte fram allt fint som de har inom sig kreativt och sådär. Om man ska jobba tillsammans med folk och hitta på saker, så får man sluta vara dryg nästan på en gång, för att det stänger massa dörrar hela tiden. Mm. Så
men du, hur är det där med USA? Därför att jag har ju sett, jag känner inte Henrik Bastin. Ni kanske har umgåtts i LA eller?
Ja, kanske träffats.
Ja, skitsamma. Han jobbar ju som chef på något tv-produktionsbolag, antar jag. Han var ju här i Sverige förut och jobbade just med Filip och Fredrik. Jag får 500 spänn varje gång jag nämner dem.
Ja, okej.
Så att, ja,
försöker. Får jag också det?
Ja. Jag försöker smyga in det. Mm. Nej, men han är ju, Han har ju blivit amerikansk chef nu.
Mm.
Och det verkar gå ut väldigt mycket på, och det här är hörsägen, förlåt Henrik, men att han så här, skäller ut folk väldigt mycket i telefonen. Så här.
Mm.
Hur är det? Jag antar att det är ett mer hierarkiskt system även i musikbranschen kanske.
Förhoppningsvis har man... Ja, men liksom, dels olika roller inom en person, men sen delar man upp sig på advokat och manager och producent och artist och sådär. I kommunikationen mellan producent och artist funkar det superdåligt med utskällningar.
Mm.
Säg en artist.
Ska jag säga en artist?
Vilken som helst.
Kent.
Det är ett band ju.
Ja, det måste vara en människa. Pink.
Jag tänk Pink. Om jag träffar Pink och så har vi ett möte och så säger vi att vi ska sitta i ett rum och jobba, då kommer det vara hon, en teknikergubbe och jag. Om jag skäller ut henne då blir hon ledsen och går därifrån. Och sen ringer hon inte mer, så blir det inget mer.
Nej.
Samma sak om man sitter med en låtskrivare och så föreslår den ett larvigt rim på någonting som hon på skriver. Om jag liksom skäller ut den, eller ens om man har liksom såna här buffliga beteenden, då blir folk liksom, då blir de ledsna.
Mm. Ja.
Det funkar ju inte i den miljön. Däremot tror jag att min manager säkert skäller ut folk. Och jag kan ju bråka med folk utanför det där kreativa rummet som är ganska ömtåligt. Och då, där kan man ju vara dryg ibland. Det kan ju till och med vara roligt och effektivt där.
När jag pratade med Alex Kronlund... Han är ju väldigt avundsjuk på dig för att du är så bra på ljud. Hur blir man så bra på ljud?
Jag blir väldigt glad att han säger det. Tack. Jag tror att om man ska bli bra på någonting så måste man verkligen gilla det på riktigt genuint. Och jag har lyssnat alltid mycket på musik i hörlurar och sånt där och liksom gillat just hur det låter om saker. Det är något abstrakt... ointellektuellt med det som jag gillar. Jag har tusentals bastrummor.
Ja, som du har på
en hårddisk. Ljudfiler med liksom bastrummor som jag kan spela genom samplers. Om en dag när jag känner mig lite svag och behöver liksom göra någonting tröstrikt, så kan jag på samma sätt som man kanske tar fram en stickning och sätter sig liksom i en kofta och lägger en katt i knät, ska jag sitta och sortera mina trumljud.
Mm.
Kan jag till exempel lägga upp bastrummor efter vilken ton den har. Och sortera alla ass i en mapp så att jag kommer åt dem lätt. Och
aha, shit. Jag förstår det ju rent intellektuellt, men jag visste inte att en bastrumma har en ton.
Alla har inte det, men en 808 till exempel. Ja. Kan vi inte göra en grej nu som de gör i Filip och Fredrik?
Jo.
Fast nu får du göra det istället för Sigge. Okay. Klipp in en 808 här. Ja, där hör man att den har en tydlig... en ton.
Mm.
Och den måste ju oftast, för att det ska låta bra, ligga liksom så att den inte stör tonarten i låten.
Mm. Och det där håller du på med en regnig dag?
Ja, jag håller på med det där. Liksom, jag fattar så mycket små mikrobeslut om bastrummor hela dagarna. Så att vi pratade på riktigt ett tag om att ha en tv-show som skulle handla om kickar, basrum just. Och lite grann kände vi kanske när vi började liksom utforska hur mycket det här med kickar räckte till, att det blev lite smalt och att det liksom stängde ut en massa frågor som man också ville ta upp.
Mm.
Så vi la ner hela grejen.
Jag förstår det.
Men jag känner mycket starkt för kickar.
Vilka är vi i det här sammanhanget?
Henrik Edenhed och Olle Olsson. Två producenter och ljud.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tekniker som jag har jobbat med.
Jag förstår. Hittar du något vackert i all musik, så att säga?
Nej, det finns mycket musik som är helt hopplöst, tycker jag. Jag liksom kastar inte ut hela genrer och sådär.
Nej. Jag fortsätter att referera till mitt korta samtal med Alex Kronlund. Mm, men jag testade en teori på honom.
Mm.
Och det är att man lite grann kan höra när du har skrivit en låt på att hooken är dumbra nästan. Den är så enkel så att en apa kan liksom begripa den och därför älska den.
Mm. Jag tycker ofta att det är något ädelt och rakt i när man hittar liksom det enklaste sättet att ta sig från A till B eller uttrycka någonting. Och sen så tror jag på, det är väl lite grann besläktat när man skriver låtar eller när man skriver tal eller manus och andra sådana här grejer som har liksom, det finns ju regler i retorik som finns av en anledning. De är oftast, de regler som jag har läst och förstått är ju för att göra det tydligt och för att den som lyssnar ska förstå dig. Och samma sak är ju liksom med så här manusregler, är ju att det ska vara begripligt och funka på en gång liksom. Och så är det lite grann, tycker jag, med när man gör musik och skriver melodier och texter, att om man förenklar och liksom renodlar och förädlar så är det fler som fattar.
Mm.
Jag har ju spelat symfonirock också. Vi spelade ju så 40 minuters låtar och udda taktarter och grejer. Och gjorde det otroligt avancerat, tyckte jag. Ofta om man krånglar till det för mycket så är man långt borta från den ädlaste formen av någonting.
Mm.
Som ekvationer eller liksom vitt ljus i prismor. Om det blir liksom för geggigt så har man inte riktigt löst det, kan jag känna.
Nej. Var det som fick symfonirocken på fall, kanske?
Kanske det som gjorde att jag lämnade symfonirocken bakom mig.
Och gick direkt på någon form av punk som är dess motsats. Eller?
Ja, fast det var ju för sig mäckig punk.
Okay.
En låt som jag hade var ju väldigt enkel. Den hette Let's Go. Och den var att man skrek Let's Go och spelade alltså helt fritt i 10 sekunder.
Mm.
Och den gick ju oftast liksom hem väldigt bra, för den var otroligt enkel och tydlig.
Mm. Lättrepad också, eller?
Ja, den behövde vi inte repa mycket på.
Nej. Men jag kan tänka mig att det är ett bra sätt att komma igång.
Ja.
Jag lyssnade på om du gillar Mark Maron, så tycker jag att du, eller kanske du redan har gjort, ska lyssna på Jack White-intervjun som han gjorde.
Jaha, fan vad kul. Ja.
Den är väldigt, den kanske bara är typ 2 veckor gammal.
Mm.
Han berättade att han nu när han har gått solo, eller han gör en soloskiva första gången på länge, eller kanske någonsin, så tog han in nya band hela tiden.
Mm.
Och började med att spela covers för att man skulle lära känna varandra. Det var ett väldigt bra sätt tydligen. Har du några sådana knep med dina vad säger man? Artister, säger man?
Ja, man har nog olika sätt för att liksom lära känna varandra. Det är oftast som det säkert är med skådespelare och regissörer också, att man på väldigt kort tid i ganska begränsat utrymme ska bli väldigt i vissa delar intim med någon. Man ska liksom skriva någonting som
betyder någonting och som kommer från ett sårbart ställe inom båda och så här. Och då måste man ju ha någon sorts kontakt med varandra, och ibland kanske man bara ses liksom i 5 dagar. Man får hitta genvägar till att få kontakt med folk. Liksom. Musik är ju ett bra sätt att få kontakt med varandra. Jag var ute på en polares land, och där var det en massa barn som jag inte fick någon kontakt med alls. För de bara sprang kring och höll på med en boll. Och det var inget band mellan oss på något sätt. Sen så tog jag upp en gitarr och satt och spelade. Och sen då blev de lite nyfikna. Då spelade jag Lille Katt. Mm. Och då var ju helt plötsligt, fick vi jättemycket gemenskap. Och sjöng den tillsammans, och liksom, det blev ett starkt band mellan oss så här ett tag. Som nästan är liksom, utan att ta i för mycket, så är det något religiöst i det där. Att liksom, den där bron mellan människor finns tillgänglig när som helst. Jag kan inte komma på en enda grej som jag skulle kunna ropa till alla de där 5 barnen som skulle fått samma effekt.
Nej.
Kanske.
Gratis glass.
Nej, då skulle inte vi, de skulle vilja bara ha glassen. Då skulle de inte få någon kontakt med mig. Just, tror jag.
För att sätta fast glassen på din kropp.
Ja, kanske om jag hade kunnat typ Joe Labero kan säkert få något liknande. Så magi har nog något så här liknande också. Mm. Men det är något så här, och inte intellektuellt sätt att få kontakt med folk.
Jag träffade Joe Labero när jag jobbade med Filip och Fredrik.
Mm.
Catching. Hur lyssnar du på musik? Kan jag fråga så?
Jag tror att det ska till liksom, jag lyssnar så mycket på musik, så att det ska till något väldigt speciellt för att jag ska hitta tillbaks till liksom mitt barnsliga sätt att lyssna på musik.
Mm. Fredrik Wikingsson från Filip och Fredrik, han berättade att Per Gessle,
blir det där 250 spänn då?
Nej, jag fick ju in.
Okay, ja, just det.
Han berättade att Per Gessle går runt Djurgården och lyssnar på en ny skiva varje dag.
Ja.
På Spotify, antar jag.
Jag säger det här med all respekt för Per Gessle, men det låter lite som att pliktskyldigt runka en gång varje dag. Ja, men ibland kan jag till exempel, bara för sakens skull, kolla vad är det som ligger topp 10 på Billboard, och så lyssnar jag på det. Då kan jag lyssna oftast väldigt liksom oengagerat och utan hjärta, men ändå liksom försöka få ut något av det. Och sen så vid andra tillfällen så kan man ju liksom hitta någonting fantastiskt och bli så där barnsligt uppsugen i någonting.
Är det ofta du stöter på en låt som du önskar att du hade skrivit själv?
Jag vet inte just önskar att jag hade skrivit den själv. Nej. Men jag är ju alltid på, det är det finaste, något av det finaste som finns för mig att hitta är ju en riktigt bra låt. Och därför håller jag alltid på att liksom vaskar efter sånt sådär.
Är du helt osentimental med dina egna grejer liksom, att du inte?
Nej, jag är faktiskt väldigt sentimental med dem. Nästan alltid så har jag starka känslor för dem. Mm. Det är nästan det enda sättet att ha någon sorts kompass när man håller på och gör olika kreativa grejer, tycker jag. Ibland så är det till exempel, om jag jobbar med en artist, det är inte alltid så att jag, när jag hör liksom namnet, tycker att det är det häftigaste jag kan tänka mig. Det finns ju inte så, det finns väl kanske 5, 6, 7, 8 artister som jag fortfarande har så här idoldyrkan av. Men och så då kanske till exempel om jag ska jobba med en artist, så sätter jag mig och liksom sätter mig in i deras verk, och då finns det för det mesta liksom, man märker att det finns hjärta i vad de gör också.
Mm.
Man ska bara liksom förstå det och lyssna uppmärksamt efter det. Och då kan jag sitta och lyssna liksom, lyssna igenom någons katalog av respekt för den.
Mm.
Om man ska skriva låtar ihop eller jobba ihop, så lyssna på vad den har gjort tidigare.
Får jag fråga om ett exempel då? Du har skrivit en låt till Bo Kaspers, va? Eller fler?
Nej, men så här skulle jag säga. Jag har varit med och producerat en låt tillsammans med dem.
Okay.
Det var inte jag som ensam skrev låten. Jag hade mycket att göra med hur den kom ut, men det var ju ett av de där kreativa kollektiven.
Men var det beställningsjobb, eller hur funkade det då?
Bo Kasper ringde mig.
Ja.
Nej, men vi sågs och jobbade ihop i min studio och var ute i någons hemstudio i deras hus. Höll på med den här låten fram och tillbaka. Vi höll på med en annan låt också som inte blev med på skivan i den versionen. Eller som vi aldrig gjorde färdigt, tror jag.
Men ofta när man är producent så är det ju som att man blir liksom temporär medlem i bandet. Så jag blev väl som en av dem. De är fyra eller de fem. Jag var en i det där gänget som liksom stod och hade synpunkter och bidrog med idéer för att det skulle bli något. Liksom. Okay.
Kan jag ställa den här frågan? Mm. Vilken låt är du mest stolt över?
Det där varierar hela tiden. Jag tror att det är som andra människor lyssnar på musik. Liksom. Man, olika låtar, olika temperament. Det oftast blir mest stolt över hänger ihop med mitt dåliga musikaliska minne. Att jag kan höra en låt och sen så är det något som jag gillar med den. Så kommer jag på efter ett tag att det är jag som har gjort den.
Mm.
Och då den här känslan av att, liksom, att då måste jag ha genuint gillat den för vad den var. Och då brukar jag bli stolt och gilla den låten mest just då. När man har gjort en låt och den liksom springer omkring ute i världen och lever sitt eget liv. Då blir man väldigt stolt över den låten. Det är nog som att se sitt barn göra mål på knattefotboll eller någonting. Man blir lite varm och tycker att det är fint att de liksom finns utanför en själv.
Mm. Det, jag har ju uppehållit mig enligt vissa lyssnare kanske för mycket vid bekräftelsebehov och sådär. Mm. Hur är du med den liksom, med bekräftelsefixarna?
Jag älskar att få bekräftelse. Och jag tycker att det är otroligt kul ibland när man har till exempel en låt som ligger på listor. För det är ju något så här realtidsfeedbacksystem. På samma sätt som det finns ju listor för podcasts också.
Mm. Ja, herregud. Jag och Maron delar ju det att vi kollar.
Ja, precis. Ja, men det
hela tiden.
Det är ju skitkul att göra såklart.
Jag ligger femma nu, vilket är väldigt irriterande. För i iPhone så ser man bara de fyra översta.
Aha. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig. Jag hoppas att den här rafflande podcasten puttar upp dig till fyra eller tre.
Ja, ja. Andra plats kan du nog kunna jobba upp
inte. Ja.
Det är så exklusivt.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Jo, men och sen så jag älskar också att få priser och få nomineringar. Däremot hatar jag att få nomineringar och inte få priset.
Mm.
Det är nästan det vidrigaste, för då blottas den där liksom tandhalsen som är ens bekräftelsebehov. När man sitter liksom där välartat dykt upp och sitter med sitt liksom sårbara bekräftelsebehov inför publik. Och så var man inte den som fick priset.
Nej.
Är det
Grammy-skalan som...
Ja,
det här
Grammys är. Och... Nu ska jag inte humblebragga, utan nu ska jag bara skryta. Jag blev nominerad tillsammans med Daft Punk, tror jag, Skrillex och Swedish House Mafia för en Robin-inspelning som jag hade gjort som bästa producent för elektronisk musik i just Grammys i år. Det var rakt på skrytet. Men då var det ju att man sitter där och tror att man ska få vinna.
Eller?
Ja. Skrillex ska ju såklart få det priset. Helt rättmätigt, tycker jag. Men då är det ju pinsamt.
Mm-hmm. Blir du arg då, eller?
Nej, men det blir väl lite... Då hade man ju hoppats att man hade varit cool innan och sagt att jag kommer inte på det här priset för jag bryr mig ändå inte. Men jag bryr mig.
Ja. Hur stor del av din vardag är produktion och låtskrivande så att säga?
Alltså mellan produktion och låtskrivande?
Ja, just det. Exakt. Det.
Mm. Jag tror att jag har en inställning som är att så länge det finns, om det finns någon som är bättre i rummet på att producera, så tycker jag att den ska göra det. Jag tycker det är kul att vara på det vinnande laget, och då är det inte lika viktigt om man spelar liksom center mittfält eller om man springer på kanten och gör mål. Det händer ju till exempel att man får en låt som inte har en text men den har en melodi, så skriver jag bara texten. Det är superkul.
Mm. Du är duktig på det, säger Alex.
Tack så mycket, det gläder mig.
Det är tydligen bara Filip och Fredrik och Alex som jag tänker prata om idag.
Ja,
men där all information kommer från.
Mm.
Hur mycket har du i pipen jobbmässigt?
Jag vet inte riktigt. Jag har oftast inte liksom 2 år framför mig sådär. Och så försöker jag inte jobba så jävla mycket. Och då jobbar jag ändå... Jag har en medveten strategi om att inte jobba så jävla mycket. Och då jobbar jag ändå för mycket.
Mm.
Men jag vet några grejer som jag ska jobba med. Som ska bli kul och som jag håller på att förbereda mig för.
Är det någonting du kan berätta nu?
Det är så töntigt tycker jag att berätta om artister som man jobbar med innan det är på skivan.
Mm.
Eller jag vet inte om jag tycker det är töntigt att berätta om det, men min stolthet tar sig en knäpp när jag berättar om att jag ska jobba med en artist och sen får jag inte med en låt på skivan.
Mm.
Ja, men det händer hela tiden att man jobbar med en artist och sen så är det några andra 13 låtar som kommer på skivan, och då bara för att skydda mitt ego så brukar jag inte berätta om det så mycket. Och sen så har svenska journalister, de brukar skriva sina artiklar ibland. De brukar älska att skriva vem som har tackat nej till att jobba med någon. Eller ibland så kan det också stå en artikel om att någon ska jobba med någon. I alla fall i de producentkretsar som jag rör mig så anses det lite töntigt. Så där försöker jag undvika det.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, om man ska börja umgås och göra musik ihop, vad behöver man?
Jag tror att man behöver en kick och en loop-funktion på sin dator.
Och sen är det bara att köra nu?
Nej, jag tror att man ska... Ska jag säga mitt bästa tips om man vill umgås med musik?
Mm.
Det här är om du vill ha roligt alltså.
Mm.
Om du utgår från Spotify, YouTube eller motsvarande, så kan man sitta och göra liksom som introtävlingen med varandra. Och en blir ju då spelledare och spelar upp musik från Spotify, YouTube eller motsvarande. YouTube, mm, eller motsvarande. Mm. Och så ska man räcka upp handen, säga sitt namn, för- och efternamn. Och sen säger man titeln på låten och artisten. Så har man liksom ett tävlingsmoment där man också lyssnar på mycket musik.
Mm.
Det tycker jag är det bästa. Jag tycker inte man måste... Liksom, det är jävligt krystat att ta upp en gitarr och börja sjunga.
Ja.
På när man bara sitter i lugn och ro och liksom... För att om man ska sitta och lyssna på musik så kan man känna en press på sig att ska jag spela Clash? Nej, det kanske är lite uppenbart att spela Clash. Jag tar Buzzcocks? Nej, då kommer de... Och så blir man liksom in i sitt eget huvud och liksom... Här har man en förevändning där leken liksom släpper fram en massa musik där man lite mer prestigelöst kan spela. Vi umgås så ofta. Jag umgicks med några polare så i helgen.
Jag kan inte riktigt släppa den här... jag vill så här förstå hur det ser ut när ni... för ni är ett litet gäng. Det är du, Alex Kronlund och Max Martin. När du är där och jobbar liksom.
Du menar vi är ett litet gäng som...
Ja, men det är det jag inte kan tänka... Aha, jag vill se hur det ser ut.
Aha, vi känner varandra för att vi gick i samma klass i gymnasiet. Vi tre.
Mm.
Så därför umgås vi och ibland så jobbar vi ihop och det är alltid roligt och blir för det mesta jävligt bra.
Mm.
Och sen så håller alla på med sina grejer på varsitt håll. Liksom. Och okay, även då när man jobbar med andra grejer så är det jätteofta så att vi spelar upp grejer för varandra. Dels för att båda de två är personer som jag så här, genuint litar på, alltså omdöme och, liksom, och vill ha bekräftelse från. Och sen så är det också så att de kan ofta hjälpa en att liksom hitta någon så här, fan vrid den där grejen dit och knixa den så kommer det bli ännu bättre, och så har de ofta rätt liksom.
Men ses ni då i så här Max Martins studio och hänger där och super och...
Ja, ibland. Mm. Ibland super vi och ibland jobbar vi.
Mm.
Och ibland...
Är det dekadent alls? Eller är ni så här vuxna och går och lägger er klockan 11?
Jag skulle inte kalla det för dekadent faktiskt.
Nej.
Jag kan tycka att dekadens kan bli jävligt tröttsamt.
Mm. Jag har ju... Jag vet inte om det är jag själv som har uppfunnit det. Men jag umgås ibland med så här digitala snuttefilter. Det vill säga att jag så här snör in på en låt.
Mm.
Och så har jag den. Jag kanske är lite stressad. Och då lyssnar på den 28 gånger i rad.
Mm.
Händer det dig också nu?
Ja, jag har verkligen... Men det kanske inte som snuttefiltar. Däremot så har jag sen jag var liten haft den här grejen att jag spelar in någonting och så går jag och lyssnar på vad jag har spelat in miljarder gånger.
Mm.
Speciellt när jag håller på att jobba med en låt så kan jag liksom lyssna på den kanske... Jag kan lyssna på den 30 gånger på kvällen och så lyssnar jag 10 gånger på morgonen och sen så jobbar jag med den hela dagen efter. Och säkert 28 gånger av de lyssningarna är det bara någon sorts här tick, liksom, att man som att suga på tummen eller någonting.
Mm. Men, det, men då tycker ju också att du antar jag att den är briljant.
Nej, jag lyssnar på den när okay. jag är frustrerad och försöker liksom hitta vad som... Det är ju baksidan med att älska musik och hålla på och jobba med musik. Är att mycket av det man gör när man jobbar med musik är att lösa problemen med vad som inte fungerar med musiken. Sen när man har löst det så liksom kommer ju låten ut i... i den där Baltasar-kranen och är färdig.
Mm.
Jag vet inte om det här är förtal, men jag älskar historien. Det är för att illustrera vad det inte är för typ av lyssnande. En polare som spelade med Thomas Ledin berättar att han vid ett tillfälle vände sig om mellan låtarna till sig själv. Liksom gick in i sig själv så där, när man liksom knyter nävarna och blundar och liksom går ner på knä för att någonting är så mäktigt. Och så sa han så här: vilka jävla låtar, vilka jävla låtar, till sig själv om sina egna låtar.
Mm.
Och det är ett fantastiskt tillstånd och jag undrar alla som får vara i det, vare sig om det är låtar eller är böcker de skriver eller mat de lagar eller någonting. I det tillståndet vill man ju alltid vara. Men det är inte i det tillståndet som jag lyssnar så här maniskt 30 gånger, utan då är det mer så här: min jävla idiot, vad är det jag inte har liksom löst än? Okay. Så.
Jag fattar.
Mm. Jag lyssnar bokstavligen på musik 10 timmar i sträck varje dag. Och då när jag liksom sen är färdig med det så tycker jag att det kan vara helt befriande att kolla på tv-serier och kolla på film. Och sen har jag hittat en annan grej som är att jag lyssnar på stand-up.
Ja, vad kul.
Ja. Och även podcaster är grymma.
Mm.
Men stand-up gillar jag att lyssna på, för det är lite samma längd. Oftast är 2-3 minuters chock. Liksom.
Just det.
Och sätter jag den på random.
Vad har du för ena i din random-lista?
En som är ganska rolig som jag lyssnar på nu heter Dan Levy. Det är en annan som heter Amy Schumer.
Det är bra för dig också att lyssna på amerikaner, antar jag. Är du helt fri i din engelska?
Nej, det är jag absolut inte.
Ditt jobb måste ju bygga jättemycket på att du är... Alltså om man ska ge regi till någon som sjunger dåligt. Det måste vara ganska mycket så här, nyans...
Ja. Det är ju ofta någonting som man får göra till en liksom lustig grej som man garvar åt tillsammans, är ju hur nästan alla jänkare som man jobbar med eller engelsmän, de noterar ju att man får så här otroligt korrekt språk.
Mm.
Det blir ingen slang, nästan aldrig några svordomar, utan det är liksom, så jag är min engelska är helt hemmad på det sättet. Jag pratar som en rektor, men det är nästan så att jag får liksom överdriva det till en rolig grej, för att jag kan inte börja snacka cool ungdomsslang på amerikanska, för det kan ju inte jag. Jag tycker det är roligt med humor, jag tycker det är kul med komedi. Det kanske finns massa svenska stand-up som har gjort grymma skivor som jag också kommer hitta snart. Men jag gillar att det är så koncentrerat och de har jobbat så hårt och mycket med att få till de här små skämten och de har lidit så mycket för det liksom. Så det är lite... stärkande för moralen att lyssna på någon annan som sliter sådär hårt med någonting.
När stod du på scen senast?
Vi stod ju på scenen allt som oftast med Teddy Bears.
Mm.
Bara för några månader sedan säkert.
För när jag frågade dig om bekräftelse så tog du inte upp scengrejen.
Alltså vi har ju ställt till det för oss lite grann med Teddy Bears. För vi har ju masker på huvudet. Dels så är det ingen som ens vet att det är jag bakom den här masken. Och sen är det också det att jag ser inte särskilt mycket i masken och hör bara det jag hör i såna in-ears, alltså som öronsnäckor där jag hör musiken. Och ibland kan det till och med vara så att det inte finns tillräckligt med kanaler på mixerbordet, så att det inte finns en mic som man kan ha till publiken.
Mm-hmm.
Och då är det liksom som en sån här feberdröm där det är helt tyst mellan låtarna och jag inte har någon som helst kontakt med publiken.
Och du bara hör din egen andning typ, eller?
Ja, det kan vara lite sån här djuphavsdykarstämning inne i den där björnmasken ibland.
Ja. Är det värt det då?
Just för min upplevelse så är det mycket hämmande. Men sen så slutresultatet är i evigheten viktigare för mig än min upplevelse. Ja, fast det väger väldigt jämnt sådär. Men just nu så är jag inte, älskar jag inte att stå på sten. Men det är för att vi har den jävla björnhjälmen på huvudet.
Mm.
Alltså jag tycker ju, samtidigt så är det ju värt det varenda gång som jag ska göra en fotografering och jag slipper ha en stylist och någon som ska sminka mig till exempel.
Mm.
Man får ta det under med det good. Lika liksom jublande glad som jag kan vara över den framgång som jag har uppnått ändå
i det som jag har kämpat med hela mitt liv, så finns det något av den där. Jag identifierar mig inte alls med den gråtande clownen. Däremot identifierar jag mig väldigt mycket med de här trollkarlarna i vad heter den där filmen med, spoiler alert säger jag nu, två tvillingtrollkarlar som fightas med
prestige.
Prestige, exakt. Det där med att liksom, för att få ägna sig åt magi så måste man ta koll på glädjen med att liksom förtjust titta på hur någon sågar sitt huvud. Man sitter liksom bara och vet att det säger så. Det finns något av det där som ibland kan vara lite sorgligt tycker jag.
Mm. Du har ingen liksom, du skriver inte låta för din egen skull och som du själv vill framföra någon gång?
Jag är inte väldigt bekväm med min egen röst. Och sen så är det, det händer liksom ingenting magiskt för mig när jag lyssnar på min egen röst. Det är inte det där liksom fina navelluddet som man hittar i naveln och kan titta på hur länge som helst och undra hur det kan vara så vackert. Utan för mig är det ofta så att jag tycker att låten liksom kommer till liv och börjar låta på riktigt när någon annan säger det. Jag gjorde en hel skiva med min dåvarande fru när jag skrev saker som hon sjöng. Det var väldigt så här, terapeutiskt att få tala om för henne vad hon skulle säga. Det är inte ett jättesunt sätt att kommunicera inom en familj. Att en skriver på en lapp vad den andra ska säga för att den ska bli glad. Men det finns något element av att jag tycker att det låter på riktigt och klokt när någon annan säger det. Men jag tror inte på det när jag själv har skrivit det.
Okay.
Eller när jag själv säger det. Jag tycker mycket mer om punkrocker när Iggy Pop sjunger den, såklart. Och jag tycker mer om Britney Spears-versionen av Peace of Me när jag sjunger den. För jag tycker det är liksom otroligt mäktigt och häftigt att få så här ikoniska röster att sjunga tillbaks till en, någonting som man har skrivit på ett papper och tänkt ut och spelat in.
Mm.
Och så har jag inte riktigt samma kick, alltså samma euforiska känsla när jag hör mig själv göra samma sak.
Men har Britney hört Peace of Me med dig på sång?
Ja, fan, du också. Det är ju fortfarande rester kvar av det jag sjöng på i refrängen.
Ah.
Det är han som måste säga Peace of Me. Det är jag igenom. Ja.
Jag förstår.
Lite processor.
Mm. Jag förstår.
Ja. Men faktiskt innan Britney hörde det så hade vi så gjorde vi en demovokal med en sångerska.
Okej. Okay.
Jag var med om en grej som jag i alla fall i min modell av hur sladdarna är dragna i mitt huvud refererar till egentligen, som är att jag var lite för musikalisk för mitt eget bästa när jag var liten. Jag skulle sjunga solo på Lucia på dagis. Inte dagis kan det inte ha varit, för då kunde jag inte operera en bandspelare. Så att det var i ettan eller tvåan då. Men jag skulle i alla fall sjunga före Staffan var en stalledräng och det där. Exakt så var det, Staffan var en stalledräng. För där sjunger jag ett barn före, eller hur?
Ja,
och så svarar alla, vi tack om nu så gärna.
Ja, just det.
Och då sa de så här, du är så duktig på att sjunga, Claes. Du ska sjunga för det. Och jag blev väldigt stolt över det här och på förberedd med. Och så spelade jag in mig själv när jag sjöng det här. Och så när jag lyssnade tillbaks på rösten, den här liksom svaga rösten som kom tillbaks från bandspelaren, så blev jag så knäckt över hur jävla dåligt jag sjöng. Mm. Så att jag har liksom inte riktigt hittat tillbaks till att njuta av min egen röst sen dess. Men det kanske inte bara är det. Men det kanske skulle vara bra för mig att hitta tillbaka den och börja gilla den lite mer. Men jag är väldigt förtjust i musik som bara som en, det är en kanal till någonting som är i alla fall i mitt liv det närmaste något religiöst. Alltså om man ser det som ett mantra som sätter en i kontakt med någonting i sig själv som är svårt att komma åt på något annat sätt.
Mm.
Jag tror på att liksom plocka upp en gitarr och stämma den i ett öppet ackord och liksom sitta och bara njuta av hur otroligt genialisk man är som kan få det att låta så fint. Det behöver liksom inte vara att nästa steg är att man ska bli accepterad av en jury eller att man ska vinna en tävling, utan det är bara ett svinbra sätt att slå ihjäl tid eller njuta av livet.
Det är någonting med dig också, att dina basgångar ofta är så här, fan, det skulle kunna vara dansband. Dum. Budum, 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 dudum. Eller så.
Mm. Ja. Precis. Basen är ju... Basen och bastrumman är någon sorts puls, liksom. Och ibland så behöver den vara så där trygg och liksom vagga in den i det där som du kallar dansband. Jag gillar det.
Mm. Gör du dem själv, basgångarna?
Nästan alltid.
Ja. Du hade lyssnat på någon, eller har du bara lyssnat på Mark Maron? Eller?
Nej, jag lyssnade också på Filip och Fredriks. Ja. Separata. Fick jag, du, får du
ja,
pengar
det här, nu? Ja. Ja. Men jag frågar ju nästan alltid om vad folk tjänar.
Mm.
Vad tjänar du?
Jag tar ut lön som är kanske liksom 25-30 tusen. Men sen så är jag ju så här helt slarvig med mitt kreditkort utöver det också. Som jag får skäll av revisorn om.
Okay.
Så att därför är jag inte helt säker. När man är låtskrivare så får man betalt nästan som på liksom ett lotteri. Ibland gör jag en låt som jag inte tjänar en enda spänn på. Som jag jobbar hemskt mycket mer på än en låt som jag tjänar en miljon på.
Men hur kan du inte tjäna några pengar alls?
Om en låt kanske inte kommer med på en skiva till exempel.
Just det, den görs aldrig.
Nej.
Alltså, är du rik?
Nej, jag är ju inte liksom... Jag är ju rikare än jättemånga. Jag är säkert topp 20%. Men jag har en lägenhet i Kärrtorp. Inte Strandvägen. Och jag kan inte sluta jobba. För jag måste ju jobba för att tjäna pengar och försörja mig.
Ja, det är så.
Ja.
Du har inte svin mycket pengar på banken.
Nej.
Vet du hur mycket pengar du har på banken?
Ja, det beror ju på hur jag väljer att ta ut dem. Alltså, om jag skulle skatta för dem att ta ut dem som lön så kanske jag har i alla fall inte så mycket att jag kan lägga av och jobba.
Nej.
Inte på långa vägar.
Nej, okej.
Okay. Men jag kan inte ens köpa ett svinstort hus liksom. Så att så rik är jag inte.
Nej, okej.
Okay. Jag är inte Anja Persson rik.
Jag har ju ett par stående frågor också. Dels så har jag frågan som är bara att jag vill ha en rekommendation av precis vad fan som helst.
Jag tycker att man lätt kan kolla på Louis, som är Louis C.K.'s tv-serie. Det är ju sånt 23 minuters avsnitt. Och det är typ inte roligt en enda gång. Fast det är ändå liksom någon liten twist på historieberättande som jag gillar.
Mm.
Den kan jag rekommendera.
Jag tyckte det var en jättebra rekommendation.
Tack.
Snabb också. Sen har jag också en fråga om du kan tänka dig att rekommendera någon annan som jag bör intervjua.
Kan jag få tänka orimligt länge?
Ja, det kan du absolut.
Så kan du bara klippa om det blir en tråkig paus.
Herregud.
Jag tror du skulle ha ett roligt samtal med Thomas Alfredsson.
Ja,
vad kul. Regissör.
Mm. Känner ni varandra?
Han var ju också regissör på Persson Åklund samtidigt som jag var där. Så vi träffades några gånger. Så vi är ju bekanta.
Jag förstår. Alltså, det känns som att du är lite vuxen Rocky. Alltså lite, så, vad heter de med hon? Nicky, Stevie Nicks.
Jaha, du menar
Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Är du inne i en Fleetwood Mac-period?
Nej, men jag har gjort några Fleetwood Mac-grejer. Den där som du gillade med Linda Sundblad är väl en sån?
Ja.
Jag kan vara förtjust i det där liksom studiomusiker LA, lite så här kokain studiomusiker flytet som ju är rätt speciellt för Fleetwood Mac.
Mm. Men har du något utlopp för den liksom den hårda musiken som du lite grann kommer ifrån?
Inte för att göra hårdrock.
Nej.
Jag skulle verkligen tycka att det vore underbart att göra liksom fyra Van Halen-aktiga låtar. Som är liksom gitarr, bas, trummor, sång. Bara en låt som Unchained med Van Halen går jag i taket på varje gång.
Mm. Ja, har du några andra grejer som du är jättepeppad på att göra?
Ja, fan, vi håller på med en ny Tellbergs-skiva nu. Det är kul. Då får man liksom verkligen, verkligen göra precis vad vi tre vill. Det ska bli kul att ha en ny Tellbergs-skiva färdig.
Mm. Du, jag har slut på frågor.
Mm.
Är det någonting du ville hälsa till någon? Eller?
Jag skulle vilja hälsa till mitt eget 8-åriga jag som dömde mig själv så hårt på den här bandspelaren inför Lucia. Man ska inte ta i så där mycket. Man ska liksom kanske säga så här, det här var bra, men du behöver jobba lite mer kan man säga på samma sätt som man måste uppmuntra idrottsmän, för man vet inte om de är late bloomers.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Hej.
Hej.
Claes Åhlund var det. Vet inte riktigt när Teddybergs skivan kommer. Ja, det var väl allt för den här veckan. Följ mig på Twitter, @triumf heter jag där. Man kan mejla mig. Det finns en fantastisk Facebook-sida. Gilla den, vet jag. Och så hörs vi om en vecka. Då med Kringland Svensson. Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.